Vi tog färjan till Travemünde. Vår resa började så. Fyra vanliga svenska turister i en gammal sliten Renault. Vi skulle till olika ställen och vi kände knappt varann. Men för att spara bensin och pengar kunde sällskapet nog gå an. Vi vände och vred på vår karta för att hitta en praktisk väg till Nice via Hamburg och Bryssel och helst också över Genève. Vi var alla ganska beresta och kom med en mängd förslag på nya och spännande platser där man gott kunde stanna en dag. Jag vill leva i Europa, jag vill älska och sjunga här, jag vill skratta och gråta och dansa, jag är och förlorad och kär. När jag tänker på hela Europa och på oss som hör hemma här.
Ja, det var Jan Hammarlund som inledde den här halvtimmen på Succékanalen 91,4 Tyres radion. Jag gillar den där visan. Och framför mikrofonen är nu Peter Krås och Lena Sandin Krås. Tog ni som Hammarlund och hans kompisar i en liten sliten Renault vägen färjan till Travemünde och sen vidare genom Europa? Hur var det du sammanfattade? Ni åkte ner till Dubrovnik
och sen tillbaka. Mm.
Men ni höll på i 5 veckor.
Ja, så lång tid tar det att åka till Dubrovnik.
Första landet var i Tyskland då förstås?
Ja, det var det.
Jaha. Mm. Hur var det då? Du har ju en tysk farsa, Kalle Krås i Norsborg, Peter.
Mm.
Kannst du überhaupt etwas Deutsch sprechen?
Ein bisschen.
Wie dein Vater? Ein bisschen, säger alla svennar. Han är en typisk svenne, den där halvtysken och halvfinnen faktiskt. Vad åkte ni efter Travemünde?
Då börjar vi med att åka ner till Moseldalen.
Där är ni vinälskare eller?
Ja, absolut.
Är det inte bara söta, äckliga viner där?
Nej, det finns trockenvin också. Mm.
Det finns det.
Ja.
Och det man kunde säga så här, hade vi inte haft barn mer, för det var väldigt romantiskt. Så alla som har precis inlett ett förhållande och inte har barn, då ska man åka ner dit. Det är jätte, det är fantastiskt.
Ni har ju bott ihop på åratal nu.
Ja.
är du fortfarande romantisk, Lena?
Ja, och Peter också.
Den där skäggiga gubbjäveln din, är han också romantisk?
Ja.
Så vi väntar bara att barnen ska flytta hemifrån så vi kan åka dit utan ungarna.
Du ska åka dit igen.
Varför är det så romantiskt efter floden Mosel?
Ja, mysiga små städer och... Ja, det var mysigt helt enkelt.
Det dräller av mysiga småstäder nu, ja. I Europa, Tyskland, ja. Holland, Frankrike, Italien och så vidare.
Ja, men här låg de som ett pärlband ute efter en trevlig flod helt enkelt. Ja. Så man kan åka och stanna och käka lunch och så åker man vidare. Och
var det på vackra slott som omgav?
Mycket slott.
Och bergen kring floden.
Och så sluttningarna ner till den... mysiga floden.
Ja, så vinrankor i mass. Alltså hela dalen är bara vinrankor.
Jaha.
Mm.
Ja.
Mm.
Passerade ni Heidelberg? Du har ju pluggat i Heidelberg på någon amerikansk universitet här, Lena.
Ja, men vi passerade bara. Vi såg inte Heidelberg. Vi åkte ju autobahn ner till Freiburg och ner till Kensingen.
Och det är längst ner i sydvästra hörnet av Tyskland, Baden-Württemberg, nära franska gränsen,
ja.
Och schweiziska gränsen.
Mm.
Och i Kensingen och Freiburg har du varit minst ett år, eller hur länge var det?
Nej, jag har varit där under 5 års tid varje vår.
Du spelade tennis för någon stor klubb där nere,
ja.
Va?
Mm.
Och fick en massa kompisar.
Ja, det var en av dem, hon heter Gunda Steiger.
Ja.
Och det var henne vi var och besökte med hennes man.
Kristoff.
Kristoff, ja.
Som varit i Tyresö och hörts på Tyresö-radion för ett par, 3 år sedan.
Mm.
Jaha. Fick du uppleva det där fina berget ovanför Freiburg där det fanns en restaurang, Peter?
Nej, det missar vi nog.
Dit tog du oss när vi var där nere och hälsade på.
Mm.
Gick det bra för att spela tennis i Freiburg, men du hade nästan lagt av då.
Ja, nej, men nu vet du, var ju mycket Kensington, en liten ort.
Ja.
Och jag badade och solade och gick på ett ställe som heter
Europa Park.
Ja.
Mm. Ett jättestort
som ungarna
nöjesfält.
Ja, och 13 år gamla är superförtjusta
i. Ja, vi också. Det var jätteroligt.
Lena är lite barnslig när det gäller Gröna Lund och liknande. Är du likadan nu, Peter?
Ja, ovän. Så vi provar.
Vad var det häftigaste?
Ja, det var, vi provar de 5 största berg-och-dalbanorna. De åkte vi 2 gånger.
Hade de 5 berg-och-dalbanor?
Nej, fler, men de 5 största tog jag.
Var det sådana där rover?
Ja.
Vad heter det?
En loop.
Loop.
En hade loop.
Som man hängde i.
Det är inte det värsta.
Utan
jag tyckte den roligaste var en som gick inuti en som Globen.
Ja.
En berg-och-dalbana inne i Globen, helt mörkt.
Mm.
Var det?
Ja.
Så man var,
så man visste inte vad som hur svängarna skulle komma.
Nej.
Så det gjorde vi
där. Är ni inte för gamla för sånt här?
Nej.
Nej. Efter sydvästra Tyskland, Kensington, Freiburg. Vad stack ni då? Ni var väl där några dagar?
Ja, vi var där 5-6 dagar. Sen åkte vi, vad blir det, österut.
Ja.
Och åkte mot ett slott.
Ni åkte till Bayern när jag var 17
år.
Ja.
Och det var inte vilket slott som helst.
Nej, det är nog världens häftigaste slott skulle jag säga.
Ja.
Jag fick ett vykort från er. Neuschwanstein.
Ja.
Och det ligger högt upp.
Ja, det ligger uppe på en större kulle kan man säga. Ja. Det går linbana upp till slottet. Mm. Eller så får man åka häst och vagn.
Mm.
Eller så tar man promenad.
Ja.
Och det gjorde vi. Och det,
och det är ju torn och tinnar. Och
ja, det är
det mina drömslottet, ja, sagoslott.
Tänk dig Disney-slott. Ja. Disney
har lärt att använt Neuschwanstein i någon sån här.
Ja, för det är så fint, så det är vackert faktiskt. Så dit, om man kommer till Tyskland så ska man verkligen åka dit.
Ja.
Mm.
Ja, Tyskland har väldigt många sevärdheter precis som alla andra europeiska länder. Det konstiga är att vi åker bara till ganska ointressanta playor för att sola och bada.
Mm.
Vet ni någonting om Neuschwanstein? Jag har någon gång intervjuat någon som var väldigt stolt över de där slotten.
Ja, det är väl att en kung, Ludvig den andre, som har byggt det, som var enligt vissa lite tossig eller tokig.
Han var tossig att bygga slott.
Ja, han ville inte kriga. Så alla hans pengar, eller hans pengar, folkets pengar...
Jag tror det var hans egna faktiskt.
Gick till slott.
Han blev skuldsatt själv på
alla slott. Men han hade inte... Ja, det var flera slott. Och det här slottet var tillägnat Wagner.
Mm, han var en stor beundrare av Wagner.
Mm.
Och han var lite före sin tid. Därför att jag tror han föddes 1845... och dog redan vid 41 års ålder under mystiska omständigheter 1886.
Mm.
Han var bara 41 år när han dog. Och under den tiden var det ju, höll ju Bismarck på att ena alla de här små tyska staterna. Och Bayern var ju väldigt stor. Och många bayrare tyckte inte alls om nordtyskarna, Preussen. De var krigiska och inte så kulturella som bayrarna tyckte att de var. Men den här Ludvig den andre, han var Wagner-älskare och det var alltså väldigt tysk nationalistisk på det sättet. Mm. Så han tyckte absolut att Bayern skulle tillhöra det nya förenade Tyskland.
Och sen var det också slott att han hade toalett med vatten. Och det var ju ovanligt på den tiden. Och han hade också en telefon som han kunde ringa ner till byn för att beställa.
Telegrafverket.
Ja, telegrafverket. Så han hade det också. Ja. Så han var ju lite modern. Och sen just att han älskade Wagner. Och,
Var det mycket som påminner om Richard Wagner i det slottet?
Ja, alla rum var på ett eller annat sätt tillägnat Wagner. Det fanns ett rum med massor med svanar om Svansjön. Och sovrummet var Tristan och Isolde.
Det var en opera av Wagner.
Och sen fanns det något rum som var som en grotta, om det kanske var Nibelungens ring som den handlade om. Jag vet inte
riktigt. Nibelungens ring handlar ju om flera saker.
Det var, ja, men det var någon grotta i alla fall.
Parsifal, och det var Rheingold och massa sådana saker. Ni passerade aldrig Bayreuth där de här festspielhaus, vad heter det?
Vi åkte direkt
Wagners från festspielshus.
Nej. Nej. Vi åkte direkt från Neuschwanstein till Gardasjön.
I Italien.
Italien.
Men Ludvig II, hans död är lite mystisk. Därför att regeringen i München, var det väl, den bayerska regeringen, var inte nöjd med honom. Och de anlitade några psykiater, psykologer, som aldrig egentligen undersökte kungen, den bayerske kungen, utan de litade på diverse folk i hans närhet. Va? Och de försökte först kidnappa honom, men han lyckades uppbåda folk som försvarade honom. Men dagen efter så tog de honom. Och då fördes han ner till någon av de här många sjöarna. Du kände till den där sjön. Ja,
Starnbergersee tror jag det var.
Just det, Starnbergersjön. Och under en promenad med en av de där psykiaterna så försvann han. Och hittade sedan i vattnet död tillsammans med den likaledes döde psykiatern. Sen är det, har det kommit uppgifter om att någon har bevarat hans rock där det finns två kulhål i. Men enligt obducenten fanns det inga tecken på att han hade mördats. Men hans slott är ju stora turistattraktioner som fascinerar alla.
Det är det.
Gardasjön i norra Italien.
Ja, jättefin det också.
Hur åker man från Bayern till Gardasjön?
Genom Österrike.
Då åkte vi faktiskt genom ett riktigt litet alppass. Så det var serpentinvägar upp på österrikiska sidan, upp till 2500 meter.
Och sen, åkte inte tunnlar?
Nej, då provade vi på riktigt alppass för att det skulle vara ett roligt. Himmelsjoch hette det passet. Och så ner på andra sidan den på Italien, lika kurviga vägar där.
Blev ni inte anfådda på 2500 meter? Det är högre än Kippen.
Nej, men vi hade, mitt i sommaren hade vi ett snöbollskrig.
Där uppe?
Ja, det hade vi.
Jag har också varit med om det i Österrike på sommaren.
Så det var jätteroligt.
Med skolklass.
Ja.
Så var det ner igen på
Italien. Övernattade ni i Österrike?
Ja, det gjorde vi. Ja.
Det är ganska dyrt att övernatta. Körde ni med Zimmerfrei?
Ja, fast vi tyckte, vi tyckte så här att istället för förboka, vi hade kunnat göra en billigare resa om man hade förbokat och man hade sett på internet där kan man få plats. Men nu känner vi att vi åker och så tar vi in på något ställe där som vi känner att det här på vägen, det här verkar trevligt. Så att jag visst blir det dyrare än vad man skulle kunna ha haft det, men vi tycker ändå att vi har stannat till på platser som vi har letat upp på kartan. Och det har varit vi har haft väldigt mycket, vi har haft mycket trevligt och vi har träffat människor som har varit underbara.
Men vad tyckte barnen då, bortsett från den fantastiska nöjesfältet och Europa Park? De satt ju i bil i
slottet tyckte de jättemycket
om. Ja,
slottet var häftigt också.
Och sen, du skickade vykort bland annat till mig och som föreställde Neuschwanstein, den där Ludvigs sagoslott. Du lär ha skickat det med några konstiga texter som missförstods av en del av mottagarna.
Ja, men de trodde att vi hade köpt en sommarstuga.
Skrev du att ni hade köpt
en sommarstuga? Ja, det gjorde jag.
Det var en sommarstuga det.
Ja.
Det var ju en sommarstuga.
Ja.
För kung Ludvig II andra Bayern. Du har bott i Italien också. Var du inte städerska där i Bologna?
Ja, Bologna. Städerska och tennistränare.
Ja, det var det. Ja.
Men nu var vi inte där. Utan nu var...
Hur mycket italienska har Lena varit klok nog att bevara, Peter?
Ja, hon kan räkna till 10 på sin höjd.
Och jag kunde fråga efter vägen en gång.
Menar du?
Eller jag förstod vad han sa när han bara svarade på italienska.
Du kunde ganska bra italienska.
Ja, fast inte nu. Men Italien, då var ju Gärdsjön i 3 dagar och sen åkte vi ner till Venedig. Och då var vi som japanska turister. Vi gick in, sprang runt, fota och sprang vi ut.
Åkte ni inte gondol?
Nej, nej.
Åkte ni inte gondol när ni var i Venedig?
Nej, det kostade 1400 för 40 minuter.
1400 kronor?
Ja.
Så det var ett överläggning med
150 euro eller något sånt där.
Ja.
Mm. För 40 minuter.
Mm. Så då var det överläggning med familjen och så diskuterade med ungarna om vi skulle åka det för de pengarna. Och då kom vi fram till att det
såg gondolen.
Ja, ja.
Det struntade vi.
Ja.
Mm.
Och ungarna fick köpa några teatermasker som de tyckte var roliga där.
Mm.
Venedig, det, folk är oroade för Venedigs framtid. Mm. Att det kommer att hamna under vatten eller 17, har jag hört om det.
Mm. Men
det var ingenting ni hörde där nere.
Nej,
men man såg att de byggde rätt mycket i vattnet utanför. Det var mycket bygg på något vis. Att de bygger någon
fördämningskonstruktioner
eller någonting sånt där.
Ja, det är ju en stad på vattnet, säger man. När i turistreklamen för i världen så kallar man ju Stockholm, Nordens Venedig.
Mm.
Där blir så mycket vatten.
Mm.
I vår huvudstad. Jaha. Ni tog in på något ställe där ni kände er så hemma, har jag hört.
Ja, på vägen från Venedig så åkte vi mot Slovenien och Kroatien skulle vi till sen. Men då var det ut med...
Norrut i Trieste och där,
ja,
runt Adriatiska havet. Ja.
Precis. Och så mellan Venedig och nästan fram i Trieste så tittade vi på kartan, så fanns det en liten håla som hette Duin, tror jag att den hette, någonting sånt.
Mm. Aldrig hört talas om.
Nej, det förstår jag. Mm. Och ja, den var en liten håla vid vattnet, så där borde det finnas någon sorts pensionat eller något som vi kunde bo på.
Mm.
Och vi åker dit och hittar något pensionat som vi tycker ser lite för dyrt och fint ut. Men vi knallar in där i alla fall och frågar, och han vill inte ha sådär jättemycket betalt för att bo där.
Nej.
Det var så nytt.
Det var så nytt, visade sen, så han hade inte så mycket kunder än.
Han
ville ha in folk där.
Ja.
Och vi går in där, helt nyrenoverat för sommaren. Och går upp på övervåningen för att titta på rummet och se om det är fräscht nog. Och det förväntar vi oss att det är det, absolut. Man kände sig hemma, det såg inte riktigt italienskt ut.
Men,
nej, det var...
Såg det ut som en tungelse där du växte upp? Eller?
Nej, jag vet inte.
Ljust och trämöbler.
Ja, ljust och mysigt och modernt, svenskt modernt på något vis. Så vi gick in i hotellrummet, kikar in där och så bara, men det ser väl bra ut. Och här kan man dra ut den här sängen så att man kan sova 2 ungar där då. Och vi bara, men en sån här säng har vi hemma i dotterns rum. Ja, det är Ikea-säng, säger han.
Italienare.
Ja.
Jaha,
sa vi. Ja, allting är från Ikea. Alla möbler, alla gardiner, alla lampor, allting är från Ikea.
Ja, i alla rum.
I alla rum.
Ja.
Och då sa jag till honom att, ja, men de här soffan i foajén, är det också från Ikea? Ja, just det, säger han. Och det var därför man hade känt sig så hemma. Det var väl någon...
Och sen på frukosten, gick till frukosten.
Ja.
Då såg man knivar, gafflar, och stod Ikea på varje bestick.
Gör det?
Ja. Och sen var Peter så nyfiken på koppen, så han lyfte upp den och där stod Ikea. Och då kom han ut, den här ägaren, och sa, ja, det är Ikea.
Ja, känns som hemma.
Så han var glad över Ikea. Ja. Det var ni också.
Ja.
Ni fick inte köttbullar där?
Nej, det fick vi inte.
Nej,
det var jättefint.
Och det fanns någon Ikea-varuhus då, några milar ifrån där.
Ja. Han
köpte alltihop det här. Trieste åkte ni igenom, den där gränsstaden mellan... Mm.
Men det var bara igenom i stort sett.
Vi såg inte den.
Mellan Slovenien och Italien.
Mm.
Och sen kom ni till Slovenien. Du har varit...
Nej, Kroatien först.
Nej, Slovenien.
Ja, just det. Men då åkte vi bara igenom. Rakt igenom.
Det är ganska kort. Det är bara några mil till Kroatien efter kusten där.
Ja.
Mm.
Och var målet Dubrovnik? Du sa ni åkte till Dubrovnik och sen tillbaka.
Nej, målet var att åka till utanför Split. Så finns det en ställe som heter Trogir, som har en fantastisk stad.
Mm.
Men utanför Trogir så finns det en ö som heter Chivo. Jag kan inte
Chivo.
Chivo. Mm. Och där har vi vänner som har ett hus. Och då hyr de ut lägenheter.
Vänner här från Tyresö?
Ja, som bor i Fårdala. Marco de Brilla. Och där hade vi hyrt en lägenhet en vecka.
Vad trevligt.
Och så, men vi stannade där 10 dagar totalt.
Badar ni i Andronskan?
Ja, badar.
Varje dag.
Det var ganska varmt.
Jättevarmt och jättefint vatten. Det är det. Kroatien, det är fint vatten.
Ja, verkligen. Hade du varit i Kroatien tidigare, Peter?
Ja, vi har var faktiskt varit där på bröllopsresan. I samma lägenhet.
Hos er egen bröllopsresa?
Ja.
Aha. Men du har ju varit där flera gånger.
Ja, jag har varit där.
Du har spelat tennis i Split, minns jag.
Ja.
Och sen har du varit...
ute på några öar, men jag kommer inte ihåg deras namn.
Kirk, kanske.
Ja, och sen var jag ju där under kriget. Så var jag där också. Där var jag i Rek, och så var jag nere och längre söderut på en ö som Tuff hade ställt upp med pengar till.
Ja, Tuff hade samarbete med en freds- och demokratigrupp. Sonsolet. Som jag tror betyder soldomar.
Ja.
Ni har mycket soldomar här.
Solrosor.
Solrosor, ja. Och vi pytsade väl iväg 100 000 kronor till dem. Och jaha. Såg du någonting av Dubrovnik och de spännande sevärdheterna där efter kusten då?
Ja, det var...
Ni bara badade förstås.
Nej, utan i Tjov var ju utanför Split där vi bodde en vecka. Där var det sol- och badsemester, kan man säga.
Ja.
Och sen så åkte vi vidare ner till Dubrovnik, för det ska ju vara så fint och vackert där. Så åker vi dit.
Var det?
Ja.
Det var jättefint.
Ja.
Men det roligaste med hela resan, det är ju de oväntade händelserna egentligen. Jag menar, för en fin stad, ja, man förväntar sig en fin stad, och det är en fin stad.
Mm.
Men på vägen ner dit så åkte vi och så... Hoppsan, nu är bensinen slut, måste tanka av motorvägen in i en liten bergshåla som heter Vriocik eller något sånt där.
Vad du kommer ihåg.
Ja,
och där ligger ni, den kroatiska är inte perfekt, men,
nej, men
det är inte min heller.
Det börjar på V i alla fall, okay. Och så slutar det på Cic, för det gör allting i Kroatien. Och där skulle vi käka, tanka gjorde vi det, så skulle vi käka eftersom det var lunchtid. Och ja, här finns det restauranger, stanna bilen. Och det var inga restauranger, det var bara kaféer, de hade ingen mat. Kaffe och kakor hade de där.
Jaha.
Och så frågade Lena, en kvinna med barn där.
Fattade du för språk då?
Engelska. Så hon kom vandrade och så kände att jag måste fråga nu, för vi är hungriga.
Ja. Och hon, är ni från Sverige, frågade hon då på engelska.
Ja,
ja visst, ja, det är vi. Ja, min man kan svenska. Han kommer där borta.
Jaha.
Och då träffade vi honom och han var jätteglad, jättetrevlig. Och
visade. Han har bott här i Sverige?
Han har bott här i Sverige som flykting först i...
Den där förbannade krigen på 90-talet.
Ja, 17 år.
Oj.
Först har han varit uppe i Lycksele.
Lycksele. Och sen hade han pluggat i Göteborg på Chalmers.
Jaha, var han ingenjör också?
Ja, han har blivit det i alla fall.
Jaha.
Och så han visade vägen till en liten restaurang som låg på andra sidan som vi aldrig hade hittat till. Och det var den enda restaurangen i byn. Och där fick vi den bästa maten nästan på hela resan.
Ja, det var jättegott.
Och den billigaste.
Ja.
Kroatiska köket, är det alltså?
Nej, men just fantastiskt. Där,
just här uppe i bergen.
Jättegott kött.
Var det kött?
Ja, jättegott.
En köttbricka med pommes frites och lite grönsaker också.
Jaha.
Och så säger han så här, Sverige har hjälpt mig så mycket. Jag har fått så mycket av Sverige. Så jag vill jättegärna hjälpa er.
Så mycket han kan.
Så mycket han kan.
Hjälpte han mer alltså?
Ja, han följde med och hjälpte oss att beställa. Så satt han och pratade och berättade om byn, vad den var. Det var tydligen Kroatiens mest berömda skald, bodde i huset bredvid restaurangen, eller hade bott
där. Ni fick gratis guide.
Ja, precis.
På svenska?
På svenska. Ja.
Det är inte dåligt.
Nej.
I en kroatisk by.
Ja, långt uppe i bergen. Alltså, det är det som är så roligt.
Mitt i ödemarken kändes det som.
Ni åkte inte till det kroatiska... inlandet,
Mostar,
bron över Mostar som är så berömd.
Och
sen när vi åkte därifrån ner till...
Det ligger i Kroatien, det kanske ligger i Bosnien här,
Och på vägen därifrån ner till Dubrovnik så precis bortifrån den här byn så åkte man ner i lite dalar. Där var jättemycket fruktodlingar.
Ja.
Så då var det plommon och päron och mandariner och alla sorts olika
frukter. Drack ni någon plommondryck?
Ja, lite grann.
Inte den du tänker på, tror jag.
Vad tror du jag tänker på?
Ja, vad heter den?
Slivovitz.
Ja, just det. Nej, vi drack inte det.
På någon restaurang fick vi det innan.
Ja.
Nej, jag var väldigt mycket yngre än till och med ni två. Jag var väl i 27-28 års åldern. Så var jag verksam på en av Resos logier inne i stan på Bryggaregatan, tror jag det var. Och det var sån här grupplogi, det var billigt, det var 6 bäddar i varje rum och liknande. Och dit kom det ett gäng jugoslaviska järnvägstjänstemän. Och det här var ju under Titos tid, va? Och det var ju väldigt ovanligt att träffa några turister från ett kommunistland på den tiden. Jugoslavien var väl det öppnaste redan då. Och de hade ju ingen valuta, förstås. Men vad de hade, de visste ju hur man kunde ta sig igenom tullar och allting, de där järnvägstjänstemännen. Så de hade massor av jugoslaviskt vin och en hel trave av Slivovitz-flaskor. Och jag, för att vara snäll, och kanske var jag törstig redan på den tiden, så köpte jag ju ett antal av de där flaskorna. Och sen dess har jag aldrig druckit blommobrävin Slivovitz. Drack ni någon vin som har gått där nere?
Ja, oj. Ja. De har riktigt bra vin. Mm. Riktigt bra.
Mm.
Jaha. Hur länge var ni i Kroatien?
Vi var där 2 veckor totalt.
Cirkus.
Sen åkte vi upp till Slovenien och gick besökte en jättefin grotta.
Var det den där stora, fina Postojna?
Nej,
inte den stora. Det finns en annan grotta, inte alls långt därifrån. Mm-mm. Det var nog bara mindre än en mil ifrån.
Mm. Som också var fin.
Oh, ja, som hette någonting på Skorskina, någonting sånt.
Ja, det där fina som ligger på Skotsch. Skotsch.
Och den var Skotschen eller någonting sånt där. Och den, jag har varit i den stora grottan där som barn med mina föräldrar.
Mm-hmm.
Och den var ju stor och häftig och sådär. Men jag tror nog den mindre är lite roligare, för man går själv.
Mm.
Med stora så åker man tåg och det blir lite mer turistigt av det.
Ja. Ni hade en guide med.
Ja. Mm. Och vi var 50 personer.
Och sen åkte ni från Slovenien, åkte ni genom den 9 kilometer långa karavanken, tunneln, över till Österrike och hem.
Ja.
Ja. Då hade vi hemlängtan, sen var det gasen i botten på autobahn.
Ja, men då fortsatte vi till västkusten och var i Fjällbacka.
Ja, jag vet. Nu är ni inte prata om Fjällbacka.
Nej,
jag vet
nej.
Ditt hjärta finns där. Upplevde ni inga tråkigheter och även otrevligheter eller ilskna människor?
Nej,
jo, i Slovenien var det en kypare som var jätteotrevlig.
Alltså,
det var det enda.
Och då?
Nej, han var jätteotrevlig.
På vad sätt då?
Nej, han var så stressad. Nej, men han var, okay. Ja. Det var det enda.
Och det var det värsta på hela resan.
Det var det enda. En taskig köpkypare. Ja, då har man haft en bra 5 veckors semester.
Ja.
Jättetrevligt att ni inte glömmer bort gamla fina Europa. Och det gör ju inte heller Jan Hammarlund. Eller gjorde för sådär 30-35 år sedan. Mm. Vi ska få höra en bit till av hans låt. Tack så hjärtligt för den här geografi-halvtimmen. Peter Kroos och Lena Sandin Kroos.
Långt ute på Tysklands hedar blev vi hejdade av en transport. En konvoj av NATO-raketer på väg mot okänd ort. Deras tyngd fick marken och själva där vi satt i vår bil och såg på. Där är döden, sa Lena från Småland. Den är avlång och silvergrå. Den ska till ett bergrum, sa Anders, och riktas mot Leningrad. Där finns ett torg med små gåvor som säljer rönnbärsmarmelad. Vår död väntar nog i Sibirien eller kanske i Texas, sa jag. Varje stridsspets har ett nummer som står för en särskild stad. Jag vill leva i Europa, jag vill älska och sjunga här.
tänker på hela Europa.